En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det är ju så då att båda de här sidorna börjar få lite ont om ammunition och såna här saker. Så att det är en väldigt, väldigt liksom intensiv strid. Det tycker jag man kan förmedla. Att Lundaslaget är väldigt, väldigt intensivt. Men det märkliga är att när det förefaller vara så att den svenska slaglinjen faktiskt inte klarar att hålla emot längre, ja, då händer ju det här liksom som i efterhand beskrivs som ett mirakel, eller hur? Nämligen att tillbaka på slagfältet kommer kungen, Karl den XI.
Det är sånt Alexandrian moment liksom.
Ja.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Martin Hårdstedt.
Och Peter Bennesved.
Hörru du, först ska vi reda ut en sak här. Rukan, kom du ihåg att jag hade ju träffat åtminstone en av de här deltagarna som var med,
ja,
i det här?
Ja, jag kommer ihåg att diskutera det.
Fantastiskt, vet du. Jag tror att jag sa i den podden att vi ville ha kontakt om någon som kunde checka det där. Jag hade ju rätt, va? Därför att en, får man väl säga då, gosse. Vi var ju gossar på den tiden. Johan Adefors hörde av sig till mig på e-mail och konstaterade att jag hade rätt. Men att det också var med en tredje, ser du.
Jaha.
Bjarne Holt Larsen var med. Och det roliga var att den här Adefors, han fick deras autografer.
Ja, grymt.
Sen Haukli och sen här nu då, och som jag nämnde, och sen då också Allaman. Så då har vi rätt ut det. Så det var ju fantastiskt att ni som lyssnar ju faktiskt hör av sig. För att vi behöver ju rättas ibland, eller hur?
På tal om det så var jag i Oslo bara för några veckor sedan på deras försvarsmuseum där.
Just det.
Precis vid Akershus. Ja. Och då har de en liten staty av Max Manus där precis utanför också.
Okej. Okay. Ja, ja.
Ja, det var väl fint. Så. Var väldigt, ja, lite
men,
tema där.
Men du, idag så är det ju ett annat tema. Vi ska vända till svensk historia. Det var ju så att vi nog hade sagt att vi skulle köra Puniska krigen. Men då visade det sig att våran, får man säga så, syskonpodd Historia.nu just hade kört ett Puniska krigen. Så att vi avvaktar lite där. Så att ni som vill höra om Puniska krigen kan lyssna på Historia.nu. Men idag ska vi köra Skånska krigen, va? Eller hur?
Precis. Vår despotiska producent Urban Kanonmakaren har bestämt detta. Så jag hoppas att lyssnarna kan stå ut med att vi väntar lite. Men vi återkommer till det där.
Ja, eller framföra kritiken direkt till Urban, kan man säga.
Ja, det kan jag också göra.
Men hörru du, Skånska kriget, slaget vid Lund 1676, jajamän, i december. Lite beroende på hur man räknar. Må hända det blodigaste som har utkämpats i Norden lite sådär. Men du hade någonting där du växte
upp. Jo,
men
alltså direkt när vi började diskutera den här idén så kom jag att tänka på någonting som heter Snapphane i eken. Mm. Nere i Sölvesborg. Mm. Och jag vet inte, jag kan inte säga att jag har kollat upp exakta fakta kring det där. Men varenda gång som jag är uppvuxen med en liten stuga där precis utanför Sölvesborg. Någonting som heter Sandviken, som min pappa hade väldigt länge. Men varenda gång man skulle in till Sölvesborg då, så körde man förbi en väldigt, väldigt gammal ek. Och det finns ju lite sådana där i Blekinge och i Småland. Men den där eken, den kallas för snapphaneeken. Och det är anledningen var då att man ska ha hängt snapphanar där. Men vi ska återkomma till den där, för jag tycker att snapphanarna är ett intressant fenomen som vi kommer att återkomma till i det här lilla kriget, får man kalla det.
Ja, Precis, och då kan man väl säga så här. Det märkliga var ju att jag stod i förmiddags här på universitetet i Umeå och föreläste faktiskt om svensk stormaktstid och var lite inne på det här skånska kriget. Så att jag tycker väl att vi öppnar väl upp en liten bakgrund här, och den är väl enligt följande att Sverige ju fram till 1660 kan man ju säga att stormaktsväldet expanderar. Man är inne i en offensiv fas och sen så får man allt större problem under 1660-tal och början av 1670-tal. Det handlar både om ekonomi, det handlar också om att man har en förmyndarregering i väntan på att Karl XI ska bli myndig. Det är fattiga tider, man har dåligt i statskassan och man, får man väl säga, tvingas in eller lockas in i allians och knyter upp sin utrikespolitik på Frankrike som betalar för detta då med subsidier. Och hux flux är man involverad i krigföring på kontinenten, och det ska vi inte gå så mycket in på, tycker jag.
Ja, men jag kan väl säga så här, jag tycker att det är en intressant grej där, för det de,
ja, då går vi in på det. Då går vi in på det.
Ja, vi går in lite på det, tycker jag, för det är ändå ganska intressant att vi kan säga att det de får i utbyte mot de här pengarna, det är att den svenska kronan ska ha ett visst antal soldater i tyska pomben som kan kliva in ifall branden börjar eller någon annan tysk förste skulle få för sig att sluta upp på Hollands sida i ett franskt-holländskt krig eller fransk-nederländskt krig som, jag vet inte om det startat, någon lyssnare får rätta mig här, men jag tror att det är 1672 eller 73 som det sätts igång. Så att Sverige har liksom lovat att man ska ställa upp här i det här kriget och i utbyte mot de här pengarna. Jag tycker också intressant att vi kan prata om, för kommer ihåg, vi pratade om sist vi var inne på den här perioden, det var ju när vi diskuterade Stora Bält. Kommer du ihåg det? Då pratade vi om Karl X. Det var ganska länge sedan, kanske ett år sedan. Eller någonting.
Karl X:s bält, precis.
Ja, precis. Och han dör där 1660. Och då befinner sig Sverige på något vis på sitt zenit. Och den perioden där, som vi har läst en jäkligt intressant redogörelse av den här Göran Rystad, som har gjort en biografi av Karl XI, han diskuterade det här att ja, men nu befinner sig Sverige så stort som det kan bli. Och Magnus de la Garde och de andra som nu styr landet, den här förmyndarregeringen, förstår att nu gäller det att bara hålla ihop det här, att vi har expanderat över vad som är möjligt. Och den här expansionen har hela tiden berott på att man kan exploatera de marker som soldaterna kliver in på. Men nu handlar det om konsolidera. Och det ger ju det här kriget, det skånska kriget, en helt annan karaktär. För nu handlar det om liksom, nu är det inte det här expansiva Sverige längre som ska ut och hela tiden erövra nya områden. Nu handlar det om försvara det man har. Och det förändrar ju också retoriken gentemot, jag vet inte om man kallar medborgarna, men mot allmogen, att det blir viktigare att framhålla det här som ett försvarskrig och att man ska ha skadestånd och sådana saker. Det var en intressant redogörelse.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bara för att sätta in oss nu så vi kommer in på skånska kriget. För jag tror att vi har anledning att återkomma till de här. Det är ju så här att man nere på kontinenten hamnar i en militär situation där man ju går Frankrikes ärenden och lider nederlag faktiskt här mot brandenburgska trupper. Ett slag som egentligen inte har så stor betydelse, men militärt svärtar ner Sveriges rykte som militär stormakt som man har från 30-åriga kriget. Och också många menar är liksom lite take-off för den preussiska staten faktiskt. Så att, men jag tycker vi kommer tillbaka, och det är jag ju inne på i det här slaget vid Färbilin 1675. Men jag vill inte orda mer om det. Det man kan säga nu då, konstatera att i den här, får man säga, utrikespolitiska röran så bestämmer sig Danmark för ett revanschkrig. självklart återta de skånska provinserna. Och eftersom den svenska örlogsflottan, eller hur Peter, vi kliver på lite här, ju lider nederlag utanför Ölands södra udde, bland annat det stora regalskeppet Kronan sprängs i luften, har vi också anledning att återkomma till, så är det så att vägen är öppen för att kunna landstiga i Skåne. Och det gör man. Man landstiger i Skåne med en armé. Och nu är ju hotet de facto där. Och hur löser nu Sverige det här?
Ja, man får ju skicka fram Karl den XI då. Är det första gången som han är i strid nu, eller? Hur gammal är han egentligen, Martin?
Ja, Karl den XI är precis över 20 år. Han är 21 och ganska nyutexaminerad, höll jag på att säga. Han är nymyndig förklarad egentligen. Och en del beskriver honom som att det ser ut som att han går på glas. Det är ganska spännande. Det här är alltså inte någon krigsledare, för det finns inte riktigt den ingången på den här nya unga monarken.
Finns det en osäkerhet då kring hans förmåga att han ska hantera det här kriget?
Det finns det ju. Samtidigt så tycker jag det där lite, jag ska inte säga att det är löjligt, men jag kan tycka att det är lite också förenklad bild av hur makten ser ut vid den här tiden. Man har ju en massa rådgivare omkring sig. Sen är det klart att kungen är viktig som ledarsymbol och ledargestalt. Men vi kan väl i alla fall vara överens om att det här är ju det stora elddopet för Karl XI.
Det är inte så konstigt egentligen att han har förväntan på sig, om vi tänker på de kungarna som har varit tidigare, som har lett Gustav II Adolf, Karl X och snart kommer Karl XII också. Jag menar, det är ändå, de har ju ändå en viktigt symbolvärde. Även om det förstås är sant att de är väldigt beroende av sina rådgivare och generaler och överstar av allt vad det är.
Jo.
Eller?
Jo, men absolut. Visst är det ju på det sättet. Jag menar, så det är väl inget konstigt, så att jag vet inte riktigt. Men om vi viktar här, så är det väl ändå så att kungen är en viktig gestalt ändå här. Och några datum här. Krigsförklaringen kommer i september 75. Man kommer i land i Skåne då, den 29 juni. Man gör en sån diversion mot Ystad först faktiskt, som lockar delar av den svenska armén. Och därför kommer danskarna egentligen ohotat i land i Skåne. Så att nu står det alltså i slutet av sommaren en dansk armé i Skåne. Och man räknar med att ungefär Kristian den femte har 16 000 man. Och Sverige har ingen stor armé gripbar. Den är ganska liten. 6 000 man finns och de är ganska spridda i Skåne. Förmyndarregeringen lite om den har ju så att säga misskött då egentligen rustningarna. Och Sverige är i det här läget väldigt illa ute, måste man nog säga. Man är underlägset och man har en väldigt ung kung då som vi resonerar kring här. Och utgångsläget är, det blir inte heller så bra. Danskarna är väl ganska snabbt framgångsrika. De tar bland annat Landskrona efter en kort belägring, bland annat då, och andra städer. Och sen kan man väl säga då egentligen att på höstkanten här då, så funderar man lite på hur man ska göra. Och det svåra för den svenska armén och Karl XI:s beslut här, den är ju den att han inleder ju med att gå faktiskt i vinterkvarter. Den danska armén går också i vinterkvarter. Och så går han i vinterkvarter. Och så funderar han kring att man ska ligga kvar där. Men inser ju ganska snabbt då den svenska ledningen att ligger vi kvar här så kommer alla våra soldater i stort sett att tyna bort. Danskarna har bättre möjligheter att bygga ett bra läger. Så här är ju en klassisk fråga nu då. Hur ska han göra? Ska han locka danskarna till slag? Som ju är väldigt ovisst om han kan vinna. Det kan bli en katastrof, han är underlägsen. Eller ska han vänta, backa ur Skåne, gå norrut. Kanske hitta vinterkvarter. Och risken är att han då tappar initiativet. Hela Skåne blir taget av danskarna. Det tredje alternativet är att ligga kvar i det där usla kvarteret då. Och ändå blockera danskarna och hålla en del av Skåne. Det kanske skulle ändå vara bättre än eventuellt om man tvingas till en fredsförhandling här. Men armén kommer ju sannolikt att tyna bort. Och det tycker jag tycker att det är så fantastiskt, den där sekvensen där egentligen. Den är ju när de fattar beslutet. Nej, vi utmanar den danska armén. Det tycker jag är spännande.
På premissen att det ska bli ett överraskningsanfall, antar jag?
Ja, precis så. Och att man man tänker sig då att man ska ta helt enkelt danskarna i deras läger. Det är det som man liksom har tänkt då. Nu blir det ju inte riktigt så. Det blir inte så. Danskarna blir ändå överraskade, för plötsligt tidigt på morgonen då. Och då är det ju, vilket datum pratar vi om? Jo, vi pratar ju om den 4 december 1676. Så inser danskarna plötsligt att den där svenska armén som var numerärt underlägsen, den står plötsligt beredd, färdig till slag. Och ett anfall mot deras läger. Och det gör ju att de ju blåser larm då. Och då ändrar man lite, och det här tycker jag är karaktäristiskt nu för hela det här Lundaslaget nu, att man inleder med att ha en plan att man ska anfalla danskarna i deras läger. Den är ju ändå förnuftig, eller hur? Men sen blir det att man blir lite tveksam då när man inser att danskarna har slagit larm och är på gång. Utan då tänker man så här, vi rör oss mot staden Lund. Och sen hakar vi upp, vi får stöd mot staden Lund. Ser du nu hur jag visar att man får stöd här? Det är helt otroligt att man gör så här fast det är podcast. Fortsätter att peka i luften.
Kan vi, Martin, då flytta sig på stolen i olika riktningar för att illustrera hur man får stöd från den ena
sidan. Och då tänker man sig att på svenska sidan tänker man sig att man ska liksom stödja sin högerflygel mot Lund då. Och för att ha skydd för den. Och sen då locka danskarna till strid då för att nå det här avgörandet. Men det tänker ju också danskarna. Så det blir som en kapplöpning där mot Lund som är ju ganska märklig. Och vart eftersom så inleds det strid mellan delar då den svenska och den danska linjen.
Men vad är det menat här? För nu undrar jag, för det, man brukar i det här slaget så brukar man prata om att det är tre segment liksom, en vänsterflygel, en center och en högerflygel på den svenska sidan, och sen möts upp på likadant på samma sätt på den danska sidan då. Men är den indelningen, är den planlagd att man rörde sig i tre kolonner eller hur man ska kalla det, eller blev det så bara?
Nej, alltså det här är nu då att traditionellt då så är det ju klassiska är ju att man ju då också går på kolonn så att säga. Då man gör höger eller vänster om och så går man på kolonn i den här riktningen och så vänder man upp. Så då går man ju liksom i den ordningen framåt sen som ska slå. Sen vänder man liksom upp för att skapa en linje. Det kan ni ju hemma öva på kanske, ni som lyssnar på det här. Och ta hjälp av familjen. Men det som är karaktäristiskt för det här slaget är att det är ganska rörigt egentligen under hela det här slaget. Och en sak som är intressant är att man lider brist på infanteri på den svenska sidan. Man är ju numerärt underlägsen från början, har vi ju redan konstaterat här. Och då har man stuckit in en hel del kavalleri i centern på den svenska armén. Så på svenska sidan så har man en lite icke-ortodox formering på det sättet. Medan danskarna då är mer traditionella med sitt kavalleri på flyglarna och infanteriet i mitten. Då. Det som händer här när den här kapplöpningen nu mot Lund, det är att det utvecklas så småningom strid mellan delar av de här slaglinjerna. Och det här tycker jag är en spännande sak med Lundaslaget. Och när man gör efterräkning sen efterslag kan man konstatera att många av de här delarna av slaglinjen, de har mött varandra 10, kanske ännu fler gånger i anfallsrörelser under dagen. Så det är ett oerhört intensivt slag, och det beror delvis på att det är väldigt rörigt och att ledningen är väldigt, väldigt svår att genomföra, därför att den här linjen blir väldigt utdragen på grund av den här kapplöpningen som vi pratar om mot Lund här. Så att det är inte så att man lyckas liksom samla de här trupperna. Jag försöker liksom beskriva ett liksom lite så här halvorganiserat kaos redan från början, Lundaslaget. Det som händer här är ju att den svenska högerflygen kommer i strid med den danska vänsterflygen, och det går inte så bra för danskarna inledningsvis.
Och här befinner sig också kungen.
Ja, och faktiskt den svenska ledningen. Egentligen, de får man säga så egentligen, mest betydelsefulla, i alla fall på pappret mest betydelsefulla befälhavarna finns då på den svenska högersidan. Och här tycker jag att man kan stanna upp och resonera kring en sak. Det här med karakoll. Karakoll. Känner du till det, Peter?
Ja, men alltså jag har aldrig stött på det tidigare när man just en inläsning för det här slaget. Det är ju intressant, det är så typiskt att vissa vissa taktiska förändringar får liksom karaktärisera ett helt slag.
Jo.
Trots att det här kaoset, men absolut. Jag kan ge en redogörelse för det, så får du bedöma om jag har fattat det här korrekt.
Ja, jag kommer sen att ge lite betyg här.
Ja, okej. Okay. Caracol, och då är alltså det ena kavalleriet springer fram för att möta ett infanteri. Och sen på ett visst avstånd så stannar de upp och drar sina flintlåspistoler helt enkelt. Och avfyrar dem för att sen vända tillbaka. Och detta har jag fattat som att syftet är att man ska störa infanterilinjen inför ett annat anfall. Ett liksom efterkommande infanterianfall, så har jag fattat det.
Jo,
stämmer det?
Ja, det stämmer. I huvudsak stämmer det. Ja. Och det är ju liksom att den första linjen skjuter sina pistoler, vänder om och så kommer nästa linje. Och det är som du säger, någon form av kavallerieldgivning. Och den kunde man också använda mot fientligt kavalleri om man ville det. Det här har Gustav II Adolf redan sagt. Och även
vilket
då...
gammalt.
Ja, det här kan vi inte hålla på, säger han. Det har skrotats redan i svenska armén. Och det här tycker jag är någonting som är fascinerande. Att precis bara ganska tätt inpå egentligen det här skånska fälttåget så skrivs det ett nytt kavallerireglement av den här Aschberg som är med här vid Lund. Som är en av de framträdande ledarna, befälhavarna på den svenska sidan. Aschberg. Han skriver ett nytt kavalleriregemente där han preciserar det här. Men traditionen finns redan i det svenska kavalleriet. Och där handlar det ju helt enkelt om att sådär håller vi inte på. Utan man formerar helt enkelt en tät skvadronlinje. Och sen anfaller man med blanka vapen. Och använder liksom tyngden av kavalleriet på ett helt annat sätt då.
Ja, lite som en klassisk medeltida liksom ryttar...
George Home-anfall, kan man kunna säga. Ja. Men det spännande är ju att det finns liksom någon form av liksom anfallsidé här. Och sen kan man då tänka sig att man ju förbereder då det här med någon form av eldgivning från artilleri eller från infanteriet. Eller kanske från sina... Men poängen är att man avfyrar sina pistoler. Man rider alltså fram och avfyrar sina pistoler och därefter drar man sin värja och sen hugger man in på fienden. Och då får man ju det här som vi brukar prata om. Ju där. Jag tror aldrig vi har nämnt det här i podden faktiskt.
Nej, den jag här kan principen inte heller komma ihåg att diskutera det.
Nej, och nu kommer någonting helt nytt här. Eld och rörelse. Nej, men nu är vi där igen. Där har vi ju tjatat om i podden. Och en del av ni som lyssnar på det här är ju kanske trötta på oss. Men då får man ju en eldgivningschockverkan på fienden. Och sen använder man det momentumet genom att kliva in med dragna sabler. Det här kommer ju sen att förfinas ännu mer och bli det här klassiska karolinska kavallerianfallet.
Så. Alltså när jag läste detta i de här böckerna som vi hade, så fick jag intrycket av att det här är, alltså den här formationen som man bildar också med blanka vapen, att den är extremt tätt.
Jo.
Så soldaterna mer eller mindre får stå på, ja, de stoppar precis knä i knä, va.
Och det måste ju vara oerhört, sen nästan en plogform sen så småningom utvecklas här. Ja.
Det måste ju krävas en oerhört mycket övning för de här hästarna också att fixa det. Och någonting som jag funderar på, det är ju så här rent praktiskt, att avfyrar de där pistolerna, stannar de upp och avfyrar och sen forma kil igen och få fram, eller är det,
jag
skjuter man
att
under
gör,
rörelsen?
Är under rörelsen och sen så drar man sabeln och sen framåt. Ja. Ja.
Så det är liksom
och då ska vi komma ihåg att det här rimligtvis kan ju inte sitta hela det här förfarandet precis, men det är principen här i alla fall. Och sen kommer man ju att ha en större möjlighet att under Karolins tid att ha övat upp den här tekniken och att den blir Hedeberg. Men det som ändå händer här är att den danska vänsterflygen, den faller ju bakåt och flyr slagfältet helt enkelt, och kungen och med honom en hel del av ledargarnityret på den svenska sidan och en stor del, ja, en tredjedel helt enkelt av den svenska slaglinjen följer med danskarna, och så småningom kommer det att hamna där danskarna har sitt läger och trycker iväg den här delen av den danska slaglinjen och kommer så småningom att passera en å där de går ner sig och där det till och med utbryter total panik. Och det är så också att den danske kungen är ju med här också. Det är ganska lustigt.
Mm.
Och de försvinner i flera timmar bort från slagfältet. Så att kvar på slagfältet är då 2/3 av slaglinjen. Och de börjar ju då att utkämpa då en mera, så att säga, traditionell linjestrid. Och där man också ser tecken på ett något mer offensivt förfarande på svensk sida. Och en intressant sak då, utan att fördjupa sig nu i alla detaljer här, är att det går inte så bra för den svenska linjen här. Man är underlägsen Och som jag beskrev så måste man uppfatta det här slaget som väldigt kaotiskt. Man möter gång på gång i anfall. Man kliver på, man avfyrar sina vapen, man försöker bryta in, man blir tillbakaslagen. Och i en sekvens i den här striden där svenskarna blir allt mer tillbakatryckta, då visar det sig att det här att man har tryckt in kavalleri i centern, i infanterisentern, blir väldigt betydelsefullt. Därför att när det är som mest illa så genomför man ett kavallerianfall mot det danska infanteriet och helt enkelt får stopp på den danska linjen som liksom nästan är på väg att göra slut på den svenska återstående slaglinjen då.
Så man blir tvungen att bli extremt offensiv för att kunna ta sig
igenom. Ja, jag vet inte om man ska tolka det så, men man kan säga att man genomför ett kavallerianfall och det var ju egentligen säkert inte genomtänkt från början, utan det är för att man har plötsligt tillgängligt kavalleri i centern därför att man hade sån brist på infanteri och liksom spett ut.
Får jag dra en detalj också?
Absolut, det gillar vi.
Jag läste en siffra, 8 artillerikanoner på den svenska center, mitten där då, och mot 56 på den danska sidan.
Ja.
Så att det där måste ju ha drivit fram det här, tänker jag. De skildringarna som man ser här nu, det handlar ju mycket om att om man står still i det här läget och inte rör på sig så blir man ju helt sönderskjuten av det danska artilleriet. Så att det här blir tvungen att vara offensiv och hela tiden röra sig framåt, för annars blir man sitting ducks.
Ja, men det är ju det du tänker att ditt resonemang där.
Ja.
Men det jag har förstått av läsningen av, det är ju att det är väldigt, väldigt rörigt och kaotiskt här.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Sen blir det så att slaget går in i en sorts återhämtningsfas där båda sidor, man lösgör sig från varandra, man faller tillbaka och man börjar reorganisera sig och försöker få ordning på sina slaglinjer, en paus då. Och det är lite intressant, det betyder att man alltså har slagit så intensivt så att man tappar helt enkelt kraften då. Så det här någon gång mitt på dagen så inträffar den här pausen. Och sen kör det igång igen då. Och det är ju så då att båda de här sidorna börjar ju få lite ont om ammunition och såna här saker. Så att det är en väldigt, väldigt liksom intensiv strid. Det tycker jag man kan förmedla. Att Lundaslaget är väldigt, väldigt intensivt. Men det märkliga är att när det förefaller vara så att den svenska slaglinjen faktiskt inte klarar att hålla emot längre. Ja, då händer ju det här liksom som i efterhand beskrivs som ett mirakel, eller hur? Nämligen att tillbaka på slagfältet kommer kungen. Karl den elfte.
Det är sånt Alexandrian moment. Liksom.
Ja, det är liksom helt fantastiskt. Liksom. Och det finns ju återgivet i många såna här ögonvittnesskildringar. De är inte så många, men de som finns, just det här med att det där är då ett väldigt sånt här moment. Att Karl den elfte i täten för 9 skvadroner. Och plötsligt så tänds då hoppet hos de här svenskarna som ju, de har hört danskarna skjuta lösen, som det heter. Som en signal för att slaget är vunnet. Och sen plötsligt kommer kungen tillbaks. Och räddningen kommer då. Det är ju liksom högerflygens återkomst här nu då. Och det är i spetsen då med sin befälhavare, överste Nils Bjelke då. Livregementets chef då. Och Det är inte så att det går bara så där direkt att kungen får effekt, för man slås tillbaka ett antal gånger. Men sen då, nästa, om du får säga så Peter, kan man prata om mirakel här, det känns liksom som religiöst där. Ja, då öppnas en liten öppning i den danska slaglinjen som kungen lyckas ta sig igenom. Och när han väl är, så att säga, på rätt sida om den danska slaglinjen, då kan han liksom styra upp och leda med både sitt exempel men också som i kraft av den symbol som han ju liksom är för den svenska linjen, och vända slaget, och då gör man ju dessutom också fler. Och avslutningen på slaget blir ganska tragisk för danskarna. De pressas tillbaka och oerhört många huggs ner. En liten detalj...
Det finns ju en känt citat här som jag bara ska få be och få dra här.
Gör det.
För när Karl den XI då springer upp här mot den här lunda vid Kvindkvarnskullen eller vad den kallas.
Just det,
där står ju den här samlade svenska herren, och det som fanns kvar av vänster och centern så här, som har samlat
sig. Ja, vid det laget har de ju sopat ihop det de har liksom, ja, för att försöka skapa.
De tror ju att kungen är död. Ja. De börjar spekulera om han har varit borta i flera timmar och tänker att han är död då. Och att slaget är förlorat och man tappat all sin moral. Och då dyker kungen upp och då sägs det att han ska ha sagt så här: "Bröder, visa er nu som ärliga män och jag försäkrar er att den gode guden ska ge oss segern." Och att detta då ska ha varit liksom signalen för anfallet. Och det som hände blev väl också att då har man helt plötsligt svenska soldater på två sidor om den danska linjen.
Ja, man lyckas omfatta dem så småningom, och danskarna helt enkelt också tappar ju kontrollen över sin slaglinje. Och bland annat gjorde den här kongens livregemente då, på dansk sida, slåss ju intensivt och huggs ner då i Vallkära kyrka, men kring Vallkära kyrka då. Sen finns det en liten sån här, kan man väl säga, bedrövlig historia här också. Det är ju att det finns en del holländska matroser med på den danska sidan som egentligen inte alls är övade i infanteristrid. De uppfattar svenskarna som att det är liksom förbjudet för sjömän att slåss på land. Lite intressant föreställning egentligen, kan jag tycka, men de här huggs ju ner oerhört brutalt, bland annat av livregementet, svenska livregementet och en skvadron då, finska dragoner. Och Bjelke då, han själv uttrycker då: "Hur du hanterades, må Gud sig över förbarma", skriver han. Men sen så småningom får man slut på det här helt enkelt massakrerandet av danskar då, och att de som ger sig, de låter man helt enkelt leva. Det känns ganska brutalt. Jag tycker vi har ju skildrat en hel slag i den här podden, men det förefaller som att krig alltid är brutalt.
Men det är för att den här episoden är ju... Jag tror att den har flera element, just det här med holländska matroserna. Just för att det är obegripligt ur ett svensk-dansk perspektiv lite, vad gör de där? Men det har ju att göra med liksom Danmarks allians med holländarna. Ja. Så det är därför de är där, va? För de är en del av det här kriget i Östersjön också och liksom ska hjälpa till. Sen är de ganska många med 1400 och de framställs som fullkomligt värnlösa. I läsningen man ser. Så att man direkt känner jag så här: gud vad tragiskt. Samtidigt så är de ju stridande kombatanter, så jag vet inte, det är ju inte värre att de dör än alla de danskar och svenskar som också dör i slaget. Men jag håller med om att det finns det uppstår någon slags brutalitetskänsla direkt när man ser det här. Det sägs att bara 47 stycken av dessa holländska matroser ska ha överlevt.
Jo, och att de har
liksom... Det var på direkt order att man liksom har sagt att nu räcker det.
Jo,
nu
får de fri lejd. Men de här har ju liksom levererats då till den danska armén som hjälptrupper. Så att det är klart som du säger att de är liksom inte där oskyldigt så. Nu det är individen har inte fattat beslut om att stå på Lunds slagfält och slåss med danskarna mot svenskarna. Det kan ju knappast tänka mig. Men så är det ju som du säger, va. Sen vet man ju inte riktigt heller om det här är också som vi säger. Vi är ju alltid ett offer för efterkonstruktionen av nedteckningarna. Och där finns ju massa olika syften med att beskriva de här historien. Dels att ingjuta skräck i danskarna för framtiden kanske. Jag vet inte, det källkritiska problem, det kan ju också vara att man
kan ju spekulera också, för att holländarna är ju med när man sänker kronan eller när det går i luften.
Så kan det vara.
Möjligtvis att det finns en sån också, hämnd, en sån hämndbegär där som...
Ja.
Jag vet inte om det är någon mening med att psykologisera mer. Jag tänker att det är någonting som sker i den här typen av krig bara.
Men det är ju, ja, det är brutalt det här slaget. Det är ju så då att det är ju december, det är ganska kallt och de som ju skadas dör ju naturligtvis därför de fryser ju ihjäl och inte annat. Och danskarna förlorar ju framförallt mycket folk i slag. Man räknar med att ungefär 9000 stupar av 18000 insatta soldater. Det är väldigt, väldigt höga siffror. Jag brukar alltid vara tvungen att läsa det där om Lund och kolla det där. Det är verkligen sant. Det är ganska brutalt. Det är ju fler på den danska sidan som stupar då, naturliga skäl då. Eller det behöver inte alltid vara så. Det har vi faktiskt lärt oss här i Militärhistoriepodden att förlusterna kan ju vara större även hos segrar, men förlusterna, man räknar 3000 svenska döda och ungefär 6500 döda på den danska sidan. Och siffrorna alltid med lite nypa salt. Men ett väldigt brutalt slag. Karl XI får man väl säga är väl den stora vinnaren. Eller vad är det man brukar säga? Att det värsta som finns näst efter att förlora ett slag är att vinna ett slag, eller hur?
Mm. Men det är inte en pyrrhusseger här, så tolkar jag det på ett sätt. Att man liksom, på ett sätt så slår man ut en väldigt stor andel av sin här på båda sidor. Och det övergår ju till en slags status quo det här kriget och kommer pågå fram till 1679. Och vi kanske får återkomma till det här slaget i Landskrona som sker ett år efter. För att jag tänker att den stora vinsten är väl egentligen moralisk, är den inte det?
Det håller jag med
på
dig
ett
om.
Sätt att, på den svenska sidan får man liksom en känsla av att man kan återta initiativet i det här kriget där tidigare bara danskarna har hela tiden hållit initiativet. Så det är på ett... Ja, det känns som att det är en viktigare faktor än just att det hade något slags avgörande utfall på liksom freds...
Och den också stärker liksom det svenska ledarskapet, inte minst kring Karl XI själv. Och sen tror jag en annan sak, att man lyckas ändå det här som... Jag var ju inne på de här lite tre alternativen här, att hade man backat ur, då hade ju hela Skåne sannolikt blivit dansk och Malmö hade fallit. Och det kanske man kan lyfta fram här, att Malmö, förbindelsen till Malmö upprätthålls här. Och det gör ju att i en eventuellt fred som plötsligt skulle kunna komma av något skäl, då har man fortfarande ändå ett fotfäste i Skåne. Så rent konkret så lyckas man ju uppnå det. Och det var ju också syftet med att man la sig i vinterkvarter så nära den danska armén, nämligen att spärra vägen och ändå skydda Malmö indirekt på det sättet. Och det lyckas man liksom uppnå här. Och sen kan vi väl bara konstatera att det är ju så att Sverige så småningom kommer ju att liksom förlora egentligen det här kriget om man ser ut kontinentalt perspektiv då, men man vinner i alla fall mot danskarna och man vinner ju att man lyckas försvara de här skånska provinserna. Så kan vi ju konstatera då.
Men det är det viktigaste, att vinna mot danskarna.
Ja, precis. Och då ska man väl säga, tycker jag, så här att som jag faktiskt sa till studenterna i morse här, det är ju att en effekt av det här, det är ju att den här chocken över den här danska revanschkriget som är så nära att faktiskt lyckas, eller hur? Det är ju sen att Karl XI har goda förutsättningar att genomföra sen, stödda av bondeståndet och borgarståndet, den reduktion som kommer sen 1680. Där man gör upp med förmyndarregering och där man också skaffar resurser för att faktiskt bygga upp det som brukar kallas för inrikesverket och ständiga knektehållet, en organisation för att skapa en stående armé som är helt unik ur ett europeiskt perspektiv och världsperspektiv vill jag säga, påstå också. Och också bygga ut en flottbasen i Karlskrona för att flottan ska kunna löpa ut mycket snabbare och möta danskarna. Och det här tycker jag är någonting spännande som vi kanske har anledning att återkomma till, tycker jag.
Det är också regional effekt. Det är att bondeuppbådet som har varit på den danska sidan för att på något vis vända... Jag får tillbaka Skånelandskapen under Danskrona. De slutar ju ganska omedelbart efter det här. För att man inser att det kanske inte går så bra för danskarna som vi kanske hade trott, eller för den danska kronan. Så att det är ju en del av snapphanarna också, att de förlorar lite sitt momentum. Det är hyfsat organiserade delen av det, kan man väl säga i alla fall.
Och då ska vi konstatera att de här Skånelandskapen har ju inte varit inom citationstänkelt svenska då, eller under den svenska kronan så länge. Det är ju sen Roskildefreden, eller hur? Och Och där har vi ju en väldigt spännande sak. Är de här områdena, har de hunnit bli försvenskade?
Ja, ja, det tycker jag är en mer långsiktig effekt av det här slaget blir ju just det att det som kanske tidigare bara... Planen har ju förstås hela tiden varit att se till så att de här Skånelandskapen förr eller senare blir en del av av Sverige, så att säga.
Det svenska kärnlandet, precis som östra och västra riksdelen.
Så det är ju hela tiden varit målet här, att se till så att man har en hård gräns vid Östersjön mot Danmark och inte liksom inne på det som sen har blivit det svenska fastlandet. Men det är ju inte så att man har kommit hela vägen fram här vid slaget vid Lund, utan det där är en långsam process som kommer hålla på fram till 1720-talet ungefär, innan det verkligen är liksom på något sätt fullbordat, den här försvenskningen verkligen genomförs. Och på det viset är ju det här slaget viktigt. Och du kan komma ihåg att bara ett år innan här 1666 så har man ju invigt Lunds universitet. Och varför gjorde man det? Jo, men det var för att man var tvungen i det här området se till så att prästerna utbildar sig i Sverige och inte Köpenhamn. Så att Lund är ju centralt ur det här perspektivet också, att det är en viktig intellektuell hubb eller börjar växa fram som det. Som sen har fått, ja, men på ett par hundra års sikt så har det ju har fått jättestor effekt. Men det är ju, ja, vad vill du säga?
Nej, men det är för att fundera på det. Skulle man kunna tänka och laborera med att Skåne har hunnit förskånskas? Det vill säga flytta halvvägs från Danmark, om man nu tänker så. Och sen efter Lundaslaget, Skånska krigen, så inleds en mycket mer intensiv försvenskning. Så ska jag uppfattat det. Och också intressant då att Skåne inte liksom, i utgångspunkten inte att man ska bli en provins, utan man ska integreras fullständigt i de svenska kärnområdena här. Och det motstånd man ju har här, om man då till exempel jämför med de här områden man får från, ja, det som egentligen är Norge, alltså här i Dalen, Jämtland, där finns det ju ingen adel som gör motstånd. Det blir mycket lättare. Men här finns ju det, eller hur, Peter? Och jag tycker att det där är en spännande sak.
Ja, de får behålla
sak.
Sina rättigheter. Ja, de får till viss del. Va? Många flyttar ju tillbaka till Själland, men många får behålla sina rättigheter åtminstone ett tag till. Och också bönderna här, de får ju representation i den svenska riksdagen för 1664. Så det tar ett tag innan, och då har det ändå varit... Ja.
Men det tycker jag är en viktig sak att framhålla. Här kan man väl då säga att det här militära förståelsen, att förstå det militära i historien och dess roll i det här fallet, ju förklarar ju, det har ju ett väldigt stort förklaringsvärde naturligtvis.
Ja, och den här Lundaslaget blir ju som en del av, eller på något vis en bekräftelse av att den här försvenskningen ska fortgå och att det här ska fortsätta, den här processen, att... Det är inte helt, över igen än. Danskarna kommer ju återkomma under 1700-talet också. Men det blir ju ändå, det här ger ju verkligen ett stort steg framåt för Skåne.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det är ju intressant också att de här Skåne-allmogen, så att deras lojalitet skiftar ju fram och tillbaka, jag nämnde lite grann. Och danskarna försöker organisera så här friskytteförband och så här spaningsförband.
Signalspaning, vad jobbar du någonstans, Peter?
Ja. Freudiansk militärhistoriskt
fel.
Ja. Nej, men det här, det finns ju också med där som en del av det här kriget som har varit väldigt framträdande, och när man diskuterat snapphanarna så har det ju varit, man kan ibland få det att låta som att det här är en organiserad grupp, men det är det egentligen inte. Snapphanar är bara ett skällsord för typ rövare. Men de organiserades delvis av den danska kronan, men det var också bara löst folk. Och så fanns det också ett bondeuppbåde som jag nämnde tidigare. Så det där har varit en väldigt viktig del av historieskrivning. Och jag vet själv som uppvuxen i det här området, jag är född i Växjö och spenderat mycket tid i Blekinge, så är det där en väldigt levande historia där nere som hela tiden återkommer, den här snapphane. Och mycket, det skämtas mycket om detta i de, framförallt de södra, sydvästra delarna av Småland, när man närmar sig Skåne.
Men du, jag har en finsk koppling.
Har du en finsk koppling också?
Ja, jag vet att du blir väldigt glad för det.
Ja, det var länge sedan vi hade en finsk koppling faktiskt, men kör du den?
Ja, men vi har pratat om eld och rörelse, så jag har fått med en av mina favoriter idag i alla fall. Det är jag tacksam för. Nej, men det är intressant tycker jag bara att jämföra de här områdena som vi idag uppfattar som så integrerade i Sverige. Med att här har vi det, starten för det. Medan den östra riksdelen som inte längre är en del av Sverige, den hade ju verkligen varit en del av Sverige ända från medeltiden. Åtminstone från mitten av 1200-talet ordentligt. Så att,
jo, det där är superintressant. Det jag tänkte också på det. Ja, precis. Och skillnaden här mellan de här delarna, jag tänkte faktiskt på det tidigare när jag satt och läste den där. Skillnaden är just det att det finns en helt annan... det finns ju det svenska rotat på ett annat sätt än det fanns i Skåne. Utan här var man tvungen att verkligen gå in med och ha liksom en aktiv språkpolitik. Det finns ju en biskop här i Lund också som heter Canutus Hahn, som ger ut en lärobok som kallas för ABC-boken då, som delades ut här för att då danskarna skulle lära sig svenska. Och det är också, eftersom de är, vid det här laget är fortfarande analfabeter, så svenskan blir ju deras första läsespråk. Och detta har man då framfört som en av orsakerna till att den här försvenskningen av Skånelandskapet gick så pass snabbt, så att säga, att det ändå genomfördes väldigt framgångsrikt. Men det påminner också om den här politiken som Finland drev mot Karelen under vinterkriget och fortsättningskriget, eller inte, framförallt fortsättningskriget där, när man ockuperar de här östra delarna. Att man liksom ganska snabbt går in och försöker liksom omvända befolkningen på olika vis. Men skillnaden här är väl kanske i Skånelandskapen så har man samma religiösa inriktning och man har hyfsat liknande kultur och det är ingen kamp mellan det ortodoxa och det protestantiska som det var i Karelen till exempel som ställde till
problem. Men samtidigt skulle jag vilja säga så här att ett viktigt faktum är att språket ju ändå har en mindre betydelse vid den här tiden. För nu när du jämför 1900-tal så kan jag tänka mig att språkpolitik...
Ja, jo,
men samtidigt så tycker jag just som du sa här att det är spännande att man under 1600-talets andra hälften ändå jobbar med en språkpolitik i de här områdena ändå. Som du var inne på här.
Ja, det finns ju ingen skola, det finns ju ingen allmänt skolväsen. Nej, det kommer ju följa, det är först 1860-talet, men det finns fortfarande så att man ska, att bönderna ska ju lära sig katekesen. Och den skulle man lära sig på svenska. Det var det man tvistade om, att en del danska familjer då, eller dansk lojalitet, vill inte att de skulle göra det. Ja, okej, det var en liten utvikning här. En viktig konsekvens av slaget vid Lund.
Ja, och jag bara tänkte komma med några avslutande reflektioner, Peter, är det okej?
Okay?
Jag tycker bara det är lite spännande också att när man sen vill återuppväcka minnet av slaget vid Lund, och jag tänker på 1976 faktiskt, det är ganska spännande. För det är ju ett ganska stort ändå, om man nu säger så, åminnelseår 1976, men det gick inte att göra det. Därför det var ju en tid i svensk historia, det var liksom ett läge kanske för sådana saker, utan i tidningsdebatten där så ville man inte ha några patriotiska orger. Ja, det där tycker jag är lite spännande. Men att man lite längre fram då, så idag får vi säga att tur nog så kan vi ju, tycker jag, närma oss sådana här historiska händelser på ett välbalanserat och nyktert sätt då. Att inte pendeln slår åt något håll här.
Ja, det skulle vara intressant att se, det kanske inte någon av oss lever 2076, men skulle vara intressant att veta hur man kommer att tolka den där händelsen då.
Ja, det håller jag med om. Och att det där är, och jag har stött på det här i andra sammanhang faktiskt, när man väckte intresset för slagfält vid Oravais på början på 90-talet, så väcktes man ju också av sådana reaktioner faktiskt. Och det kanske var lite för tidigt då. Det var ju precis efter murens fall och sådär. Men idag tror jag att det är ganska oproblematiskt. Jag hade en diskussion faktiskt idag med studenterna kring en helt annan sak, men som ändå anknyter till temat här, nämligen varför har vi inte kvar 6 november, Gustav Adolfsdagen? Och vi hade, tycker jag, en väldigt nykter diskussion kring det där.
Just jag disputerade ju på den dagen.
Fantastiskt, Peter.
Jag vet.
Men att man tar bort såna här saker och man moraliserar över såna här saker istället för att bejaka att vi har faktiskt varit en stormakt, vi har bedrivit anfallskrig. Och kanske ta istället, skulle man haft kvar 6 november istället, tagit en diskussion med den svenska befolkningen om att det här har vi varit, det här är vi inte längre, det här vill vi vara. Det skulle jag tycka var bättre. Men att sopa historien under mattan genom att ta bort en sån här dag, det är inte jag en anhängare för. Av. Vad säger du, Peter? Blev du upphetsad?
Nej, jag vet,
du verkar
jag
helt ljummen.
Jag känner mig inte ljummen. Jag tycker det är en jätteintressant diskussion, men jag har nog inget ställningstagande i den frågan. Men absolut, det finns någonting intressant där. Och slaget vid Lund är ju ett sånt exempel på att man har tagit upp den här diskussionen ganska ofta. Jag har inte fått så länge sedan som den här statyn i Malmö, jag tror det är. Visst står det i Malmö, Karl den 11:e, när han sitter på sin häst där, att den har varit kontroversiell på något vis. Så där. Ja, men det är ett annat tema. Men du, jag tror vi måste ta ett streck nu.
Måste vi ta ett streck?
Ja.
Men du, tack ska du ha, Peter, faktiskt.
Ja, tack ska
vi
ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.